Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
God middag.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttan.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är Osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Som är Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag fattar allt precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Som är Soran Gemi,
över att ha hjälpt till.
Vad heter det? Jo, men fan, en jullåt kan man inte få önska.
Önska.
Ja, jag vill också.
Ja, visst, för att önska.
Det här
att vi alla tar en julnektarin samtidigt i micken.
Vilket jävla smörgåsbord. Här ligger här
är du nektarin?
Ja, nektarin är det.
Jag har clementin.
Jaha. Vi har alltid clementin i vår familj.
Vi är inte satt sumas i alla fall.
Handsprit på det. Önskar din julåt då, Christian.
Ja, och då är det givetvis triad. Som jag önskar.
Det kan man tänka sig. Du orkar ju inte med någon sån här svår liksom.
Nej.
Det orkar vi inte med. Nej. Det ska ni vara klar för. Det blir inget.
Den här, alla människor jag vet om gillar den här låten.
Ja.
Kan ni triad? Det har vi sagt innan, vilka medlemmar.
Strömstedt, sån där en liten satt man som
spelar bas
som åldrad Peter Mark ungefär.
Ja, det är kul. Det är han verkligen. Lasse Lindbom, ja.
Lasse Lindbom.
Som har med grundade det här coverbandet Husbands. Som är husbands. Ja, det är kul.
Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn.
Hur många ljus tror du att de faktiskt har tänt för jordens barn? Kan det vara så många egentligen?
Jag har en julklapp med mig till.
Ja, vad snällt.
Det är inte så jävla mycket alltså.
Nej, men det är mer än jag som inte har någon.
Vill ni titta på den nu?
Ja, direkt.
Du vill visa den.
Ja,
det är jag som gillar sånt här. Så att jag förstår ju att inte fler gör det. Men det var sitt löp kan man säga.
Vad coolt.
Du ska få den här. Kan du ha på kontoret? Jag kollar in Per Kalén.
Oh, ja, just det, de tajta dräkterna.
Ja, 93. Hemma VM.
Han drar inte in magen heller på bilden.
Nej, det gör han inte.
Den får du.
Ja, vad fint. Wow. Vi lägger upp det på Instagram eller så att folk
för nu beskriver den för våra lyssnare mer.
Ja. Ja, det är ju en annons för Olympiatravet V65:an och det går ju på Åby då lördagen 3 april och det tog det ju vara 93 då, eftersom de är de här tajta dräkterna.
Och vilka är det på bilden?
Ja, det är Magnus Wislander, Mats Olsson och Per Pelle Kadén.
Hade du önskat dig en annons för Olympiatravet?
Alltså det kom som en blixt från klar himmel, men jag hade ju kunnat ana att det var något med handbollskoppling och Benga Boys koppling.
Vad är det Dylan sjunger? I'm gonna give you not what you want, not what you need. Eller?
Ja, det är samma. Dylan, där är jag grund. Alltså, kan jag säga. Fruktansvärt grund. Ja, okej. Okay. Och okay. Emil, du får den här.
Mm-hmm. Jag är nyfiken på lunchtravet kanske. Oj, oj, oj. Ja, då läser jag högt. Sydsvenska ett löp från Sydsvenska Dagbladet. Nordin, alltså Olle Nordin då, går ut hårt, kräver 1 miljon i årslön. Och så slår, som inte det vore nog, så slår bilkrisen hårt i Sydsverige också.
Torsdag den 14 juni 1990. Den får du.
Alltså, det är ju då precis innan VM drar igång då.
Ja, de ligger ju i förhandlingarna där. Och sen så...
Fan, det är inte klart än. Jävla stressigt. Ja,
det sägs väl att Olle till slut säger att till Lagrell, han har ju anbud från Lazio och lite allt möjligt, så säger han till Lagrell så här, vi löser det efter VM, Lasse. Och så åker de på VM. Och så åker Sverige ut händer. Och så blir det ingen lösning på det där.
Man vill ju gärna gå in i löneförhandling. Ja. Men att man har gjort en riktigt bra, man har stängt en riktigt, riktigt stor affär eller något.
Precis, och jag har också julklappar då ju.
Ja, men du känner mig
den här
dum.
Till Marcus.
Oj, 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 oj.
Och den här till Emil.
Vad fint jag ska erkänna,
ja, det är inslaget i alla fall. Jag ska erkänna att Marcus hittade jag väldigt tydligt och så insåg jag att det behövs ju en present till Emil också. Så då är man inte lika tydlig.
Att döma av hur du har slått in det här paketet så misstänker jag att du var en sån som hade lite svårt att rita innanför linjerna på förskolan.
Ja, verkligen. Lite. Jag är utanför boxen kille.
Fruktansvärt lagt inslag. Nu låter jag otacksam. Men... Ja. Okej.
Okay. Jag tänker att du gillar väl hem och skolan. Du gillar mat och sånt. Du är en liksom en gourmand och gourmet.
Tack för maten heter den. Ja. Råvarornas mästare. Men vad fan?
Dahlgren.
Ja. Oj, 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 nu snackar vi. Mm. Vad fin det var.
Har du den?
Chicken Race, Aftonbladet eller Expressen. Sigge Sigfridsson.
Vad handlar den om då?
Ja, det är ju när Expressen, Aftonbladet går om Expressen. Blir det väl?
Åh, fan vad fan. Mm. Ja, ja, kan vi göra ett avsnitt om det? Ja. Fast jag har inte med sport, jag har så mycket. Kanske lite.
Ja, men jag tror vi tangerade när vi pratade om Sportbladet. För jag tror att Thomas Mattsson pratade om det.
Okej. Okay.
Har för mig.
Stig Malm griper in ett kapitel. Jag blir väl genast nyfiken på.
Ja, det kan jag tänka mig. LO Stig Malm. Ja,
Fittstim Stig Malm.
Ja, samma Stig Malm.
Ja, samma.
Och Börsmatchen Stig Malm.
Ja. Fan vad skönt, jag hade inte orkat att det fanns en Stig Malm. Alltså jag har lärt mig den.
Ja, precis. Stig Larsson eller Stig Larsson, den är jobbig nog.
Ja, underbart, tack.
Ja, verkligen tack. Fan,
god jul hörni. Det är en jävla psykologi med present. Jag var med om en händelse här i höstas när min kära sambo fyllde jämnt.
Ja.
Och tänkte jag, och hon älskar ju presenter. Jag hatar presenter.
Ja, jag, som är.
Jag önskar mig aldrig någonting. Mycket på ren jävelskap. Och då visste jag hade fruktansvärd ångest då att förvänta så i det helvete så mycket. Så jag köpte ju för flera tusen. Och då köpte en pizzaugn till henne.
Ja.
Och det var inte riktigt det monetära då som hon suktade efter, utan mer något kärleksaktigt.
Ja. Och som en
klippbo kanske med bilder på oss och sådär.
Ja,
men pizzan var ju svindyr. Och även ett stort jävla bakbord och en pizzaspar. Så det var ju 5-6 tusen.
Ja. För jag var ju hemma hos er och käkade Günthers här i helgen.
Mm.
Och då sa jag att jag hade problem. Jag skulle själv köpa en present till min tjej då. Och då tog hon ju som exempel på en dålig present. Din present som var den här pizzan.
Samtidigt så är ju det var ju kärleksförklaringen i det var ju att nu lagar vi mat tillsammans, vi, den här stora härliga familjen. Tänk vad mycket härligt vi kommer ha med den här på sommarna.
Har
på
ni
vintern.
Det?
Ja, vi har kört igång den jäveln.
Ja, det är trevligt när ni lagar mat.
Men nu är jag på jakt efter ett annat sorts mjöl. Okay. Och det kanske hon får i julklapp.
Vi befinner oss i mellandagarna.
Ja, verkligen.
Har ni några goda mellandagsminnen så?
Nej.
Inte ett enda ljust.
Bland det absolut vemodigaste jag vet, finns två saker. Det är att höra ljudet av en skata eller en kråka som sitter högt upp i en tall och låter. Alltså det finns ingen mer vemodig
fågel än, nej, om det nu är skata. Jag tror det är skata. Alltså.
Alltså, en mellandag så, man tittar ut genom fönstret i vardagsrummet, så stora fönster ut mot trädgården då. Lite frost på marken, så här, helt stilla, det blåser ingenting, bara ett par minusgrader så, mellandagarna.
Och så hör man en skata. Nej, det är fruktansvärt. Och kombinerat med att snön har börjat försvinna, så att du kanske är på väg hem till en kompis mellandagarna, och så ser du en i trädgården som har en sån ljusslinge. Men så snön börjar smälta bort, så att du också ser gräsmattan. Och så är det mellandagen. Då vill man ju bara gå raka vägen ner till sjön Möcken.
Men jag tycker det mest vemodiga har ändå passerat vid det här laget. Det är ju alltså Kan du vissla, Johanna?
Ja, helvete.
En Per Oscarsson i någon lidroll där.
Jag kan fortfarande inte se det.
Fruktansvärt epigt.
Jag tror inte jag har sett.
Jag inte
från
det.
Start till mål. Så att
ja, man fixar inte den.
Den är ju alltid där.
Det var ju de här långa. Det var ju mycket. Kunde dyka upp en släktmiddag där på mellandagarna. Som var liksom något steg bort. Det var liksom släktingar som man knappt visste man hade riktigt. Mm. Men det fanns så tunna släktband att det knappt fanns ett ord i svenska språket för tremännings sys. Det var ju helt...
Framförallt fanns inga ord att säga till varandra.
Nej, och så man visste knappt att de levde längre, de släktingarna man skulle hem till. Och så, vi har till exempel två figurer som brukar dyka upp hemma hos farmor. Arnold och Barbro. Jag vet fortfarande inte hur vi är släkt. Arnold har löst händer så... enorma tänder så att man, ja, men jättesnälla såklart, men jag har liksom fortfarande inte riktigt fått fatt på hur vi är släkt med dem är med ibland sådär. Och så andra barn kanske då när man var yngre, då var det andra barn stelt.
Ja, det tog många timmar innan man kom igång.
Ja, först satt man bara blängde på varandra och tittade på någonting. Och så hade man tyckte man själv att man hade fula kläder. Så
det tyckte man alltid faktiskt.
Pappa hade bestämt att man skulle vara finklädd och så, någon sån hård nystruken vit skjorta så som skavde i halsen och kanske manchesterbyxor hade man på sig. Mm. Där.
Men föräldrarna då förr var ju inte där och försökte få ihop ungarna på något vis. Idag skulle man ju själv tycka att det där blev lite jobbigt om inte barnen direkt. Mm. Så är man där försöker, ja men så är man lite smörjmedel där. Mm. Men det var väl ingen som var det på 80-talet. Man bara satt ungarna. Ja. Och sen så gick man och gjorde sitt och så fick de klara sig själva. Ja. Det var inget som smör i medel där.
Nej, ja, det fanns en låda med leksaker, jag kommer ihåg upp hos farmor, som var liksom då, det var ju helt enkelt min pappa och hans bröders leksaker som hade då fått vara kvar där. Jag kommer ihåg det var en sprattelgubbe, en Rubiks kub i totalt kaos, ett Kina-schack.
Ja, Kina-schacket hade min mormor och
morfar. Ja, Kina-schack. Och sen en vikingahjälm med ett horn kvar. Ett år. Den var det, bara, det var smörjmedel. Alltså.
Det var ändå smörjmedel. Jag tänkte på det här ofta när man kom till mormor och morfar, så skulle pappa, när vi kom fram, det första han gjorde var att han skulle gå och vila. Och det var ju så jävla konstigt. För det enda han gjort några dagar där är ju att vila. Men det var väl helt enkelt för att han tyckte det var lika tråkigt som vi.
Han sparade sin vila tills gästerna kom. Så det kom jag gjorde när jag jobbade på lager. Så om man var hemma så innan man åkte till jobbet. Fast ska man bara gå på toaletten egentligen? Nej.
Exakt, så går det 5 minuter.
Den sparar du tills du kommer så du kan göra det på betald
arbetstid. Det var liksom legitimt att när vi kom fram och alla skulle liksom hälsa på varandra och prata, då skulle pappa gå och vila.
Han måste ha haft ångest.
Jo, det klart han hade.
Som han försöker stänga in och göra sig av med.
Ja, det är bäcksvärt. Men och själv så, mormor då bodde ju i Vissrum som ligger i mörkaste Småland. Och där var ju Oskarshamnstidningen. Så att det var ju den text-tv och rollokola som var liksom det man hade. Och,
det var lite smörjmedel.
Ja, det var den han hade. Jävla vad jag läste Oskarshamnstidningen.
Fint ändå.
Ja, Åseda bandy och sånt där.
Medieintresserad redan då.
Ja, ja, det var jag ju.
Sen var ju ingenting som var öppet.
Nej, det var det inte.
Man hade ju kanske fått en slant i ett kuvert i julklapp som man ville sätta sprätt på omedelbart redan på julaftonskvällen där, framförallt på juldagen. Totalt omöjligt.
Ja.
Eventuellt hade mat öppet några timmar. Så vankade man av och an utanför JC och väntade på att de skulle öppna för mellandagsrean så man kunde smita in och köpa ett par jävligt sådana bra, jävligt härliga krocker jeans.
Ja, jag hade man inte det? Krocker.
Replay va?
Ja, det var långt.
Det var rätt dyrt, Christian.
Ja, det vet jag fan som det fanns när jag var ung. Alltså, det var Clifton Classic. Oh, där var man ju på jakt efter som man köpte kanske. Alltså, tyckte man den var så ny och fin så att man började aldrig använda den riktigt. Man visste inte riktigt när man skulle ha den. Så att den blev bara hängande tills den blev för gammal.
Christian, vill du ge en liten fingervisning om vad du ska ge oss?
Det här är, jag jobbar lite, stoppar tårna lite grann i Simon med handbollen och så. Och Jens Tolgraven som är min producent och redaktör.
Och mentor.
Han klagar på mig ibland med rätta att jag är dålig på att puffa för nästa grej efter reklamen.
Okay.
Så nu ska jag försöka då att puffa för min grej efter din grej. Mm. Ni tror, och lyssnarna tror, att jag ska prata handboll. Ja. För att man får ta med sig, du har ju annonserat detta, man får ta med sig en grej som är valfri.
Mm.
Kanske tänker ni att jag äntligen ska teckna det stora porträttet av Lugis elegante kantspelare Sten Sjögren.
Ja, det hade man ju på känning.
Hade man på känning, ja.
Jag hade hoppats på Niklas Gonzalez.
Ja, just det. Ja. Så vi har sagt lite nu var
det. Ja, just det. Klassiska målvakten.
Ja. Ser bara bättre och bättre ut för varje dag som går.
Ja,
och var ju med i det här Tur i kärlek-programmet med Adam Alsing. Mm. Han var en av dem som var adept då, som skulle hitta kärleken.
Mm.
Detta var kanske, vadå, 94 kanske. Ja. Sånt där. Kan man kanske gräva fram på KB?
Kan det googla på?
Eller ska vi en gång för alla reda ut Lars Börje Böta Hasselbergs vikskott från fel kant så att säga, eftersom han är höger.
Har du inte gjort det då?
En gång till.
Ja, men jag har inte rätt ut det. Ja, det har jag inte. Men det är inte det jag ska göra.
Utan?
Nej.
Ja, det är något annat.
Jag tisar.
Ja, bra. Så ser vad Torgraven tycker om den puffen.
Ja.
Marcus, fingervisning.
Lilla Sportspegelns årskrönika.
Lilla.
Från 98.
Mm. Har du nästan avslöjat vad du ska prata om?
Ja, men det finns så mycket innehåll där.
Ja.
Och jag behöver inte puffa för mig för jag kör ju den nu då.
Ja, just det.
Jag har tagit med mig På spåret-finalen från 1990.
Ah!
Jättebra puff.
Ja.
Kör nu.
Tydlig puff.
Ni känner till På spåret.
Ja.
Mm. Introducerat 5 september 1987. Det är en svensk idé. Frilansjournalisten Lennart Andersson. Vet ni vem Lennart Andersson är? För jag tror han lever.
Nej.
Han liksom lite lustig figur. Han har dykt upp. Jag känner direkt igen honom nu när jag fick upp en bild på honom. Han har varit med som så här språkpolis i Värsta språket en gång. Han är klassisk besserwisser, språkpolis. Mm. Lite så här. Speciell här. Han var med och lanserade Thomas Ledin. Han har arrangerat Stevie Wonders 30-årsfest. Han har vid något tillfälle gett ett gäng dalahästar till Elvis Presley. Som finns att skåda på, vad heter det han ställer där nu? Inte Neverland, vad heter det?
Nej, precis.
Graceland.
Graceland, ja precis. Och han har då sett ett program på BBC där de åker tåg och ser upp skruvad hastighet på det då. Och så tänker han, här finns
och så ställer de frågor, vilka ställen de är på väg. Och så han, en sån jävla idé.
Ska man gissa det? Sitter de i en liknande tågkupé.
Ja. Ja, men det är, jag tror bara han ser de bilderna som märker att det här går att göra någonting på. Och så tillsammans då med en man som heter Sten Privin, vet ni hur det är?
Nej.
En tv-chef. Jag har aldrig sett dem. Och Ingvar Olsberg då, så tar de fram då det som blir På spåret. Finns på norska, där det heter Tuff Tuff Resen.
Uttalas så också.
Nu ska vi på tur. Vad är vi på väg?
Det är ju signalfrågan.
Det går som på räls.
Hade varit bättre.
Jorda runt.
Dåligt.
Kommer du komma in på vem som har filmat resorna? För det vet ju vi.
Ja, just det. Det är ju han.
Dagge Malmqvist, polare.
15 minuters mannen.
Nej. Jakob Bjurström igen. Nej, Dagge Malmqvist berättade att det var en fotograf från Småland.
Mm-hmm.
Som också tog den här bilden när norrmannen blir dragen i tröjan i VM 98.
Som vi har ringt, vad fan heter han?
Jag kommer inte ihåg.
Det var otrevligt av. Mm. Hur som helst, tittarrekordet 3,7 miljoner människor slogs i mars 1990. Så att det är precis där då. Jag tror det här avsnittet som vi kommer gå in på idag, finalen, är i april 1990. Sa hur många? 3,7 miljoner?
Ja, det är mycket.
Det är mycket. Alltså, finalen 1990.
God kväll, god kväll. Tack så hjärtligt. Tack så mycket. Välkomna till studion i Göteborg för det sista programmet i serien På spåret. Vi är framme vid finalen. Det kommer att bli oerhört spännande.
Och oerhört spännande kommer det att bli. Det ska ni vara på det klara med. Jag har valt det här avsnittet då för den här finalen. Inte bara därför att det var väldigt många som såg det. Utan för att det också finns en väldigt tydlig sportkoppling. I det ena laget har vi Margareta Söderström. Det är ingen klocka. Om jag säger att det är Västgöta Bengtssons dotter då vet ni.
Ja. Hur tror man Margareta?
Jag har inte fått någon riktig grepp faktiskt om vem hon är riktigt. Och så är det Lennart Hoa Dahlgren såklart. Och Thomas Wernersson, ena laget. Tremannalag på den här tiden. I det andra laget, tennislaget. Björn Hellberg, Mats Strandberg och vanligtvis Bengt Grive. Alltså vilket jävla lag det är.
Superlaget.
Det här året är inte Grive med, mystiskt. Vet inte varför. Och då har de plockat in Joakim Nyström istället. Vad har vi på Joakim Nyström? Från Skellefteå, rankad sjua som bäst 86 och vunnit Wimbledon i dubbel samma år 86. Mm. Någon ska lägga till någonting?
Mycket DC-framträdande såklart.
Jag har plockat ut helt enkelt ett highlight-paket. Det är väldigt populärt. Går vi väldigt bra på till exempel YouTube och sådana highlight-paket. Så jag kör ett highlight-paket. Liksom.
Jens Tolgång gillar det.
Det gör han verkligen.
Mm. Han är för highlight-paket.
Ja, för att annars tycker han att det blir en podd. Alltså han tycker att man ska bildsätta mycket.
Ja, just det.
Och ha högt tempo. Annars tycker han att det blir en podd.
Vi börjar highlight-paketet med tre korta ljud. Och då vill jag att ni lyssnar noga.
Vad är de andra bra på i ditt lag?
Jocke? Alltså, ja, det känner... jag är ju kvicktänkt.
Ja.
Och så är jag från Skellefteå också.
Det var ju Norrland, Joakim.
Ja, jag var inne på Kiruna.
Var det?
Men det var det inte.
Det ena är Luleälv. Det andra ser vi här. Vad heter det?
Jocke, du
sa... Kan du Jocke?
Nej.
Då undrar ni kanske, varför har jag klippt ut? Är det så här man sparkar igång ett highlight-paket?
Ja,
varför har jag valt just de här ljuden då? Jag
antar att det här är Jocke Nyström.
Det är Jocke Nyström, det hör jag.
Jag satt ju sent en lördag natt och såg det här. Otroligt märklig prioritering. Jag tror att det här är det enda vi hör av Jocke Nyström på en timme. Är det så?
Alltså det är allt han säger. Ja. Först så säger han att han är snabbtänkt, vilket är en jättebra egenskap när man är på spåret. För det är snabba, man måste ju kunna tänka de här ordvitsarna på ett bra sätt. Sen berättar att han är från Skellefteå och sen så kan han vända dem. Hellberg säger till honom vid två siffror då, för att det är frågor som rör Norrland då, och då kan han inte. Ja, men det är allt som man säger alltså. Han kommer liksom inte riktigt in i matchen här, Jocke.
Men är det för att de andra kör över honom, tycker
nej,
du? Eller?
Nej. Alltså, han har alla möjligheter, va?
Han sitter ju, för men man måste förstå honom här, det är ju väldigt, väldigt svåra frågor alltså. Och det är liksom, man märker också så här att det är som helt andra typer av frågor verkligen än vad det är nu. Alltså det är mycket mer sådana här klassiska kompositörer, det är mer klassisk litteratur.
En formgivare av någon konstig jävla vas någonstans, vet du, de frågar om. Satt som en fågelholk.
Ja, det är bara Sverige på den tiden.
Det var faktiskt en av de frågorna jag hade en kvalificerad gissning. Isak Grünewald var det på baserna. Ja, men det är verkligen en helt annan frågelåda än vad det är nu. Det är svårt att inte skratta åt Jocke Nyström när han liksom, efter så här, 55 minuter fortfarande bara sitter, alltså verkligen som en fågelholk. Liksom, han är ju någon annanstans liksom. Han vill ju bara därifrån. Och otroligt svåra frågor. Men Hoa Hoa och hans lag då briljerar verkligen. De tar en trygg, tidig ledning. Det är då man får den här härliga kontrasten då också mellan Hoa Hoas. Han är ofta bakåtlutad, han ser lite liksom oinspirerad ut, han har sin släpiga röst sådär, va? Och så häver han ur sig fräckheter. Och ändå då kan de här både resorna och frågorna. Jag har satt ett litet exempel bara på hur det kan låta då när Hoa Hoa är i sitt absoluta esse, när han är som mest Hoa Hoa, och hur kul.
Alla tycker att det
är. Alla tycker. Inte minst Ivar Olsberg som liksom ibland bara ber honom upprepa saker igen, för han tycker att liksom, får liksom inte nog att slänga sätt. Så här kan det låta då. Alltså det rätta svaret då är alltså Gunnar Svensson, och låten är Vad har du i fickan, Jan? Det är så här rätt svar. Och nu går vi in till första klass då, där Hoa sitter. Så ni är med på premisserna.
Vi ska inte plåga er längre då, utan går in till Margareta och Lennart och Thomas.
Gunnar Svensson.
Vad heter låten?
Nej, det var något med bananer i fickan.
Ja.
Det är lite gäster med gester.
Ribban är
tiden.
Så fruktansvärt låg alltså, för vad som är härligt underhållande.
Ja, för helvete vad de tycker det är härligt där.
Och rätt svar och sen en liten fräckis och sen det där liksom, det är så jävla mysigt. De har också, alltså de lagen som varit med, det här är finalen, de som lagen som varit med på vägen, de är, som är utslagna, de sitter liksom på hyllan då. Då, och få vara med och följa det här då med Lasse Brandeby framförallt i...
Fan vad barn är Lasse Brandeby. Jag älskar honom.
Jag vet, han kommer in han, det är så perfekt av, det är någon typ av pappaskämt men sagt med sån perfekt komisk timing och så här då. Mitt i programmet då så vänder de sig till hyllan för att höra om dem. Vad har ni kunnat de här frågorna då? Frågar Ingvar Oldsberg. Eller så här, hur har det gått för er där uppe då?
Jag undrar hur det är uppe på hyllan där uppe, Lasse Brandeby och kompani. Har ni kunnat de här frågorna?
Ja, vi hade haft problem med Lidköping. Det hade vi inte hittat förrän efter 8 poäng.
Nej, där var vi lite tveksamma.
Men Isak Grünewald var ju självklart.
Ja, det kan väl varje människa.
Ja.
Ja. Ja, det är nästan pinsamt att sitta.
Ja.
Hade han sitt esse alltså.
Mycket roligare än hoa.
Det var ju ingen av de andra som lyckades ta Linköping förrän på, tror du på 6 eller 4 då.
Ja, den var jag på, vet jag.
Ganska bra.
Tidigt.
Bra. Men han då, vi först på 7-8. Jag förstår, det är billiga skäl. Det går ju hem, rakt in i åtminstone min vedbord här.
Folkhemmet.
Folkhems vedbord, kallade det.
Fanns ju då.
Bara för att få veta ungefär hur svåra frågorna är. Och få en känsla då hur det var här. Ska vi ta en? Vill ni vara med? Jag har klippt ihop en resa.
Ja,
kan man få den. Är ni med?
På 10 poäng, vi lämnar en känd marknadsplats. Handels borde ha sin årliga kongress på resmålet. Resmålet gränsar i tanken till en sjö i ett urland. Det här samhället är känt för sina ishockeytalanger. Det är det samhälle vi åker igenom här. Ändhållplatsen har producerat några framstående försvarare.
Där var jag på det lite, tror jag.
Där var du med.
Men försvaret, att det är de har jägargrejen.
De har en jättegarnison där uppe och en del hyfsade hockeyspelare.
Ja, du tror det. Fan, jag tyckte det var så. Alltså, att den första ledtråden på 10 poäng bara är att Handels det är ju nästan, hur ska man kunna dra det?
Ja, men vad är kopplingen där då?
Handelsbord.
Jaha, okay, det var det.
Alltså handelsbord. Mm. Alltså det är väldigt...
Ja, men det känns svårt.
HH, de drar på 6 poäng, får utöka sin ledning. Hellberg, de drar på fel, tror de chansar på Sollefteå eller någonting, så de hamnar ännu mer efter. När frågorna kommer på borden, då vänder sig Hellberg för sista gången åt Joakim Nyströms håll. Så gör han aldrig det igen. Hellberg slutar ofta också prata om laget som vi, utan säger ibland jag kan inte någonting. För det är liksom bara han som svarar så här.
Men är det inte så att Hellberg har också här hittat hem så att säga i sig själv och omfamnas av framförallt Ingvar Oldsberg men också publiken.
Jo.
Han är ju lite vad HH-karaktär här också.
Ja, verkligen.
En underhållare som man skrattar lite åt och formulerar sig lustigt och kul. Och så.
Precis, det är ju ganska, man ska vara helt ärlig, ganska ansträngda formuleringar. Man känner nästan att han tar sats. Liksom, för att när han ska få bara säga någonting trivialt så ska det få det låta som att det var liksom från 1800-talet. Vi kan lyssna bara, ge ett litet smakprov på hur Hellberg kan låta.
Är det nervös nu?
Ja, det är det.
Ja, jag ser det.
Och vi som var ute här, Inge, efter att försöka med snits i piktur skriva lite rälskuriosa, men det spricker tydligen redan på första resan.
Lag Hellberg ligger då långt efter, men nu sprattlar Strogge till. Jag skulle vilja höra bara om ni kan den här frågan här då.
Militärmusik hör till vardagen i Boden. Där finns idag inte mindre än 5 olika regementen. Nämn ett av dem.
Fixar ni ett regemente i Boden?
Fan, jag var ju där för helvete för 3 veckor sedan. Vad fan är den heter? Det är ju...
Jag kan inte.
F12.
Alltså, det finns 5 regementen i Boden. In till Hellberg och inte minst Strogge.
Ja, vi tar I19 och Ing3, A8 och S3 tror jag. Räcker det?
Strogge kunde ändå 4 av 5 regementen i Boden. Ja, det är otroligt.
Han känns inte som en gammal jägare.
Nej, inte direkt.
Vad står det nu då?
Inför den sista resan leder lag HH med 9 poäng. En taktiker här, om jag hade varit HH inför sista resan, man kanske hade tagit det lugnt, kanske dragit efter i andra laget så att man bara tappar max 2 poäng istället för att riskera att dra tidigt, inte få ett den här poängen som väntar ut lite grann. Inte hoa-hoa. Stort power move från hoa-hoa.
På 10 poäng, vår resa kan sammanfattas så här. Håll dig i skinnet, var lugn.
Var lugn. Ja, vi tänkte på lugnet där.
Jag tror.
Och sen så börjar vi snacka om skinn, då börjar man ju surra i Tranås, men vi säger lugnet. Jo, Falun.
Det säger ni.
Hoa drar på 10:an, får rätt. Mm. Hellberg-gänget kontra drar på 8:an, får rätt. Så tappat 2 poäng, 11 poäng som skiljer nu då. Men nu är det Hellberg show då. Han har ju suttit, han har varit fruktansvärt nervös hela tiden. Alltså han har ju plågats av att de har legat efter. Han sitter liksom helt på helspänn. Ler inte en enda gång. Får ur sig sina sådana här märkliga meningar. Men det är liksom, det finns inga, han är verkligen på absoluta helspänn. Nu kliver han in i hetluften på allvar. Och ni kan höra här också hur, när han levererar då sina, på ett pärlband, 3 rätta svar. Vilket alltså sammantaget är 9 poäng här då. Sista resan är gjord. Vi går nu in i de sista frågorna här.
3 poängsfrågor då? Alltså.
3 poängsfrågor hela tiden. Hellberg show, du kan ju höra liksom hur han, när han vet att han har rätt, Hellberg då, vad det är för typ av ton han använder.
Vad säger ni hos Björn?
Ja, det var ju den vackra gårdens badarvet. Välkommen kära du till Carl Larsson och hans fru.
Det är riktigt, Björn.
Vi kände igen några bekanta fingeravtryck där bland skådespelarna. Kan vi börja med Ulf Palme, Bullen Berglund och så vidare. Men hon skrev också, för övrigt skrev hon också Nils Holgerssons underbara resa där. Men svaret på denna fråga är herr Arnes penningar. Det var ju den bländande estradören Ernst Rolf. Tyvärr gången ur tiden redan 1932. Ernst Ragnar Johansson.
Det är rätt svarat.
Ja, jävla skjuts nu.
Alltså han sitter, det rätta svaret på det här. Det här vet inte heller vi svarar, utan det rätta
här
svaret.
Här är han ju domare redan.
Här är han domare. Inför sista frågan står det alltså, nu är det alltså 2 poäng som skiljer. Sista frågan ger 3 poäng.
Oj, oj, oj.
Så allting hänger här.
Åh, satan, jag blir lite nervös.
Ja,
jag
är
det. Jag, tror, jag här... somnade. Jag såg aldrig slutet när jag satt upp på den där lördagen.
Men har han den här frisyren som Jim Carrey, de
som nu är ganska inne.
Ja, jag verkligen. Ja, exakt. Jag träffade en 24-årig journalist som var liksom, man såg att han var rätt Södermalmigt liksom, utseende. Han
är en journalist som är 24 år.
Alltså inför sista frågan, 2 poäng skiljer. Olsberg presenterar ämnet för sista frågan.
Vi har en fråga kvar. Hellbergs lag har 37 poäng. Dahlgrens har 39 poäng. Och det är dramatik i luften. Vi avslutar med någonting som kan få oss att be kanske. Det kommer att få en psalm. Mannen som nu rasade Hoa ihop där i huvudet.
Såklart. Det är en Hoa får panik. Han vet att skiljer 3 poäng. Grejen är att jag tror att Hoa, alltså jag tror han vill vinna över Hellberg så mycket så att det är likt. Jag tror att det är ett kontrollerat kaos inne i Hoa. Alltså jag tror han vill vinna så fruktansvärt mycket. Men han säger att det blir en psalm. Alltså han sjunker ihop.
Ja, han fattar ju att det här sätter ju Björn Hellberg liksom.
Han får ändå ur sig Johan Olof Wallin då, som är en av, som har skrivit många psalmer i Svenska psalmboken då. Men det är fel. Och så går vi in till Hellberg i tredje klass.
Frågan är, vem skrev texten till denna psalmvers? Vi går in till, för sista gången under den här serien, till Björn Hellberg.
Ja, vi låter lagledaren föra ordet på den sista.
Ja, just det.
Ja, han kan
knappt. Han är så sugen.
Ja, jag tror att han har rätt svar på gång här, Hellberg.
Föra ordet på den sista.
Ja, just det. Det är ju faktiskt så att en liten extra information var ju att Carl von Linné gifte sig med Sara Morelli där, men det har inte med saken att göra. Jag svarar Jesper Svedberg.
Vet du varför? Det lät lite konstigt när han svarar så. Det är för att han håller upp sitt glasögonfodral så att de andra i den andra buren som ska svara efter inte ska kunna läsa hans läppar.
Nej.
Så han håller upp det. Svedberg.
Fy fan. Alltså hoa. Ja, intressant att du gör den här reflektionen, för att nu tänker man ju verkligen så att Lennart hade ju velat pulverisera Björn Hellberg, alltså kanske till och med fysiskt.
Ja, och det finns alltså bilderna på, för det här är rätt svar naturligtvis då, och när det går upp för hoa att de, alltså de tar ju på sista frågan, de tar ju, alltså vinner med en poäng. Hellberg håller också ett tacktal då, eller vad man ska säga, där han ska försöka vara ödmjuk då, men han kan inte heller riktigt kontrollera sig, så vi ska se på det bara.
Vi hade tur, de måste komplementera motståndare för en hård kamp, och det måste kännas bittert. De har varit oerhört starka, och vi hade marginalerna på vår sida samtidigt som vi satte in en vass finish.
Alltså Hoa sitter så här, han sitter så här.
Ler i mjugg.
Alltså han ler, det är så det, alltså jag tror han jag tror alla har mått sämre. Alltså.
Det blev en maktkamp mellan de två, är ju känslan. Ja, ja. För alltså Thomas Wernersson har vi inte nämnt exempelvis.
Wernersson svarade inte med det. Margareta Söderström hade ett par...
Ja, hon var bara stark i början, vill jag minnas.
Ja, och Stråge kunde sina regementen upp i...
Wernersson satt mest och var så pilmarisk ut.
Ja, men det är också en talang.
Mm. Det som händer här, det är ju att det blir det här... Det är döpt efter att det kallas för någonting syndromet. Det är döpt efter han, den här blinde killen som var med i, som vann hela tiden i den här andra frågesporten. Vad heter det? Kvitter dubbelt eller något sånt där. Det var en som vann hela tiden. Så till slut så var det ingen som slog honom. Då fick man ju ta bort dem och fick göra honom till stormästare. Det hände ju också med det här laget då. Alltså inte med Nyström, ju var med den här gången då. Men sen så är det ju grivet tillbaka. Och då vinner de ju, jag tror de vinner 4 år i raden och sånt där. Och då är det inte kul längre. Så att då, det är då Björn Hellberg tror jag blir domare och sådär också.
Jesper Svedberg.
Ja, det var min lilla julklapp. Ja,
väldigt kul måste jag säga. Jag blir sugen på att se det avsnittet trots att jag vet hur det går nu.
Mellan. Tipsa, i Öppet arkiv finns ju en hel radda gamla På spåret avsnitt och ju längre bakåt man går desto bättre blir det ju.
Hyland. Jag vill tacka att hylla våra Hyland-prenumeranter. Ni kan reglerna vid det här laget. Jag kommer att sätta Hyland-prenumeranterna i ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Den här veckan så kommer jag att läsa upp några av dem som segrat i På spåret genom åren. Än jag är igång och nu är också jag det. Stort tack för ert frikostiga stöd. 2021 går till sitt slut. Nästa år tar vi nya tag. Tack. Thomas Tengby, Niklas Waldenström, Cecilia Hagen, Simon Kingdahl, Tommy Engstrand, Per Nilsson, Carl Jan Granqvist, Marcus Niemad, Peter Harrison, Johan Wall, Birgit Karlsten, Lars Janfors, Karina Lidbom, Per Lagerqvist, Annette Kullenberg, Sigurd Bjerke, Ingela Agard, Karim Hadji, Stefan Holm, Axel Eriksson, Joakim Nyström, Marcus Halling, Björn Hellberg, Kristoffer Jönsson, Jesper Aspegren, Anders Sjöberg, Göran Hägg, Emil Jensen, Marcus Birro, Tevin Staxton, Bengt Grive, Mattias Axelsson, Lisa Syren, Marcus Wilberg, Dick Harrison, Einar Österberg och Björn Hellberg.
Jag har konstigt nog fastnat för den genomdopade kanadicken Ben Johnson.
Nu är du utanför din comfort zone.
Verkligen. Och det kommer sig av att jag via en kompis fick kontakt med Staffan Sahlström som ju var en pionjär inom doping eller antidopingområdet. Mångårigt arbete i RF och startade ett eget bolag då med dopingtestverksamhet. International Doping Test and Management heter det.
Ja, det är klart, någon jobbar ju med det såklart.
Exakt.
Man har ett bolag som sköter
det. Precis, och det var när jag började forska i det som jag tyckte det var lite spännande att fördjupa mig. Arne Ljungqvist är ju hans parhäst. De är ju, gjorde ju det här tillsammans och var pionjär. Och i Sverige är väldigt liksom långt framme när det gäller just den här antidoping tester och, eller antidopingtekniken. Och den har ju förfinats, liksom idrottarnas försök att fuska också, såklart. Ja. Så att det har blivit en katt och gotta lek lite grann. Men det första stora minnet av doping som jag kan komma på, det är just Ben Johnson. Detta var 1988 då i 100-metersfinalen i Seoul, OS. Och det är ju ganska länge sedan.
Det kallas väl för det mörka året inom idrotten, tror jag. För jag tror att det, liksom, det var verkligen piken.
Ja, men precis. Det var ju många som, i den 100-metersfinalen så var det väl 6 av 8 till slut som liksom åkte fast i en eller annan form. Mm. Så att det var ju...
Och
det
förr
var,
eller senare, ja.
Exakt.
Ja, de flesta senare.
Carl Lewis var väl en av de som inte åkte fast, medan då Ben Johnson med en dåres envishet hävdade att han var minst lika fullproppad och dopad som Ben Johnson. Man ser nästan på Ben att han liksom såg ut mer eller mindre som den här upppumpade showbrottaren Hulk Hogan nästan.
Ja.
Alltså det var som att musklerna var utanför kroppen på något sätt.
Ja.
Så att det, jag tänker mig att Staffan och Arne anade ugglor i mossen där på något sätt.
Visst är det så att man vill innerst inne att Carl Lewis inte ska vara dopad?
Ja, det vill man.
Eller hur? Man skiter i Ben Johnson. Man bara okej, okay, ja, ta de andra också. Men det känns som att det är så, om Carl Lewis skulle vara dopad så faller liksom nästan det som
jag är övertygad om att han var.
Då är det som att så här gängaspel, ni vet, som man drar ut en kloss. Då är det som att om man drar ut så river alltså just hela bygget som är i idrottshistorien faller ihop på den vänster om han är Europa.
Det ligger, vi kan ju fråga ligger i en hög hela jävla idrottshistorien. Nej, men han ertappades väl med olika preparat och så, men USA har alltid haft märkliga dopingregler. Ja. Har skilt sig
okay.
från övriga världen och de har inte testat likadant och sådär. Det är ju samma tjafs i NHL genom åren, eller det har varit i alla fall, att de aldrig har behövt anpassa sig ut efter europeiska regler och sådär.
Jaha.
För Ben Johnson blev ju verkligen synonymt med fuskare. Ja, och det har ju inte Carl Lewis blivit, trots att han då kanske ändå har blivit halvt om halvt ertappad då.
Sist ner i blocken tror jag han är.
Ben.
Ja.
Alltså, du menar
på start
när de ska lägga sig, så är han sist. Okay.
Men ändå först.
Det är en stark bild med tanke på vad som händer. Nej, det är det ju inte.
Men det är...
Jag vet inte om jag fattar den bilden.
Bidrar ju.
Alltså, det lät ju bra när du sa det, men jag vet inte om jag riktigt...
Nej, men sist ner i blocken.
Sist ner i blocken, ja. Mm.
Och först över mållinjen.
Ja, så måste det bli ju.
Ja, han vann ju den här finalen då, pulveriserade värsta konkurrenten Carl Lewis med tiden 9.79.
Nytt världsrekord.
Ja, och så ska han ju då urinera för att visa sin oskuld. Och här, vad jag förstår, så har man ju då de har väl liksom dopat honom helt enkelt. Han har dopat sig själv. Det är väl lite sådär, ganska mycket påtryckningar från crewet runt honom, gissar jag. Men man har gjort en lösning här där man tänker att det inte ska synas i testerna.
Uh-huh.
Och om jag får vara lite sådär så tänker jag att de tyckte att de var lite smarta. Men Staffan och Arne och company, de hade ju en ny analysmetod.
Uh-huh.
Så att det här märktes ju. Så han åkte ju dit. Och då var det...
Var det Arne och din vän Staffan?
Det var ju ett gäng i sig, ja. Som liksom höll på med det här. Men de var ju, alltså vi svenskar var ju väldigt mycket av pionjärer i det här.
Ja. Men var, då var de på plats liksom när han gjorde själva kisset?
Ja, det är precis. De vill inte gärna gå in på... För det här är ju en av de intressanta, när man djupdyker lite där.
Ja.
Då inser man ju det att deras jobb är ju i mångt och mycket att stå och titta på när olika människor urinerar.
Ja.
Det är ju ett annorlunda jobb. För de måste ju titta på själva... Alltså,
att strålen kommer ut på rätt, från rätt plats. Och så.
Exakt. Alltså, det var du och dina medarbetare som de facto var ute och liksom gjorde själva proverna helt enkelt. Det var er affärsidé så att säga.
I ja, precis. Det var ju det att man skulle försöka... Som aktiva skulle tala om också var de befinner sig hela tiden. Det finns lite olika regelverk fram till mitten på 90-talet. Då var det mer kallelsetester, att man skickade en kallelse helt enkelt. Sen kom den aktive till en plats den som ville förbereda sig och kanske manipulera sitt urinprov kunde kanske göra det. Och, men vi jobbade då från 90, mitten på 90-talet kan man säga, med att knacka på dörr egentligen, söka upp dem hemma eller var de nu befinner sig på en träningsanläggning och direkt få lämna ett urinprov under observation då, så att eliminera risken för att manipulera det prov som man skulle lämna.
Just den detaljen slår det mig nu, att liksom, ja, aktivt titta på när någon urinerar, det är en stor del av ditt yrke då.
Ja, precis. Det kan man ju ha synpunkter på när man, när man själv tänker man går på toaletten. Men i och med att det finns idrottare som vill och försöker manipulera, och så urinprover har ju flickor som kan stoppa upp saker i slidan för att därigenom kunna få ett urinprov och se ut som att det är ett riktigt urinprov. Antingen med annans urin eller rent urin eller kanske någonting annat. Och likadant killar som försöker på olika sätt. Så att uppfinningsrikedomen har ju varit stor runt det där området.
Men kan du erinna dig någon sån här riktigt dråpligt försök till att manipulera?
Ja, ett sånt fall är ju när en irländsk OS-medaljörskan och i hennes prov så hittade man då whisky från Irland. Och det är klart att hon hade kanske några minuter på sig att ta sig till toaletten obevakad, och väl lyckades hitta väl med sig någonting som hon kunde smuggla ner det i provet. Vi har haft en fall där en kille hade urin med sig i träningsbrallorna, och sen gick det sönder, och det är lite dråpligt då när det går sönder och det rinner ut. Det finns något case med friidrottare som inte gjorde sitt sista kast i friidrottstävlingen, eller förlåt, det femte försöket, och istället gick på toaletten och då försökte föra upp någonting i rektum, så att man hade med sig urin där för att kunna lämna det sen och blev ertappat. Så att det finns en hel del tråkiga historier runt sånt här. Mm. Så att, det gäller ju att de som gör observerar är, vad ska vi kalla det för, observanta tillräckligt och har och inte blir stressade eller påverkade av idrottaren. För det är bara idrottaren och den som observerar som är tillsammans. Så att det finns ju möjligheter också att utöva påtryckningar på den personen om han då inte är stark och vänder på provtagare, eller den som observerar vänder på huvudet eller något sånt här. Mm.
Så Staffan då skulle rent teoretiskt kunna ha sett alla stora idrottsmän och kvinnors underliv helt enkelt.
Ja, som
i sin karriär. Ja. Jag har alla.
Det var ju något som jag fastnade vid när jag pratade med Staffan, att det här, men han är ju proffsig såklart och tänker ju förbi det. Men själv hade man ju...
Sjukt om han sa så här, att han inte kunde komma till.
Det låter som en sån perfekt coffee table bok.
Bilderna på alla.
Han har tecknat av underliv som man har sett. Här är Katrin Krabbes.
Ja, men undrar, man har inte varit så bra på det där själv, tror jag. Man har liksom...
Jag tror man vänjer sig.
Jo.
Det är som en doktor som tittar en i örat.
Till exempel när man vänder sig vid öronen sen.
Det blir ganska oladdat efter ett tag.
Ja.
Sägs ju ofta att det tar väldigt lång tid när du har spelat en match eller genomfört en tävling. Du har ju stått själv i mixad zonen och så väntat på någon spelare. Så här, Kim Källström är på dopingkontroll. Man kommer när det är klart. Det är väldigt svårt att kissa. Mm. Ja. Du får hjälp, du får dricka öl, vatten. Ja. Så här, men det kan ju ta en stund.
Men det var väl någon,
flera timmar.
Berättade inte Leo Miller det när han var med och karriären skulle pissa efter något OS-guld? Han drack öl efter öl och så hoppade så här för han skulle få ner pisset i blåsan. Liksom.
Ja, jag svettats en hel dag i Colosseum där.
Så till slut
han druckit en droppe vätska någonstans.
Så till slut han inte druckit så många öl, Karina, att han liksom, du vet, var, också, var ganska mottaglig också för alkohol. Så han var ju lite på pikalurven när de skulle åka taxin hem. Det var ju då han höll händerna för ögonen, satt tillbaka bakom taxichefen och sträckte fram och höll händerna för ögonen för taxichefen. Jag tror att det var...
Men det, om jag, får jag ställa några frågor om Staffan till dig då?
Mm.
Hur lång tid tog det innan de fick provresultatet? Vet man det?
Ja, men det går ganska snabbt. Någon dag sådär.
Ja.
Så ska det ju gå.
Måste ändå kännas och få den lappen i näven att fan, det är positivt. Mm. Vi har satt dit honom och så ska man Ja. Hålla presskonferens, men hålla den lappen.
Ja, man precis, veta om det. Och han berättar ju om, för det är ju så här, Ben Johnson får ju 2 års avstängning för det här. Sen kommer han ju tillbaka och då ska han ju testas igen.
Ja.
Och då är Staffan där, ja, såklart. Ja. Och så här berättar han då om just den här situationen, att en ganska pressad stämning.
Det var ju så, och det kan man väl fundera lite grann till, att vad som ofta händer i doping när någon, och framförallt stjärna och nationell stjärna också, världsstjärna, åker dit, så finns det nästan en ryggmärgsreaktion att försöka försvara. Det måste vara fel, och man angriper nästan alltid processen. Alltså, någon har gjort fel, någon har manipulerat, det är fel på labbet eller någonting sånt där, eller fel i processen. Och det hände ju med Ben Johnson 88 också, innan de den kanadensiska delegationen insåg att det kanske var lönlöst att gå den vägen. Men sen det som hände i Kanada var ju också att man gjorde en rättslig prövning där vittnen fick vittne under ed. Och då blev det lite annat ljud i skällan, och Johnsons tränare Charlie Francis, han erkände att han hjälpt Johnson med sitt dopingprogram där han skulle dopa sig. Mm. Men Johnson själv erkände, så vet jag vet aldrig, att han hade dopat sig eller medvetet tagit förbjudna preparat, som jag tror han uttryckte det. Mm. Och det ledde ju fram till en avstängning 2 år då för stanozolol. Mm. Och sen 93 var det väl. Han var väl avstängd till 91, och 93 kom han tillbaka och tävlade, och då hittade man testosteron. Mm. Det var ju ett antal fall som eller prover som vi hade på honom. Och i den presskonferens som var möte som var i Paris, när man beslutet togs, det var omgärdat av mycket säkerhet, och man misstänkte att rummet som vi satt i var buggat och vi fick byta rum. Och, ja, det var mycket, mycket så hej runt den innan, för det var ju en väldigt stor händelse att han blev livstidsavstängd då. Mm. Så att,
Men du var med på det mötet, alltså ni visste att han hade testosteron då, alltså den andra omgången. Mm. Och ni skulle ha möte och fundera på vad ska det bli för straff?
Ja, precis. Och det var ju så att man, för att kunna komma tillbaka efter en sån här 2-årsavstängning, så ska man ha ett antal, genomgått ett antal tester. Och det var de testerna som då indikerade under den här 2-årsperioden att det var testosterondoping som man misstänkte. Så och då blir det ju ett, ja, när man fattar, när dopingkommissionen fattar ett sånt beslut, så inser man att det kommer att bli rabalder om en livstidsavstängning, för det får ju liksom ny fart.
Men kommer du ihåg vad Ben Johnson sa till dig när ni skulle göra testet? Hur småsnackar man, eller var han tyst, eller hur var han?
Det är ju ingen miljö där man har med lite småsnack, så är det inte. Det är ganska formellt, väldigt formellt. Som provtagare legitimerar man sig också, du säger du är så här, så att de vet att det är rätt, och sen så i en fall med en idrottare som har testats flera gånger, så behöver man inte gå igenom regelverket direkt eller processerna, vad som ska hända, utan man bara tar det ganska, så att säga, steg för steg. Mm. Och, men sen uppstår ju den rätt många tillfällen att det tar lite tid att lämna sina 70 eller 100 ml urin. Och det kan ju ta lite tid. Så det kan vara en del väntan där.
Men då sitter ni inte och surrar och pratar om liksom
familjen? Nej. Ja, men det där är ju helt beroende på en person som har blivit avstängd, straffad, karriären, och man suttit av i 2 år, kanske inte ser en dopingkontrollant som någon småstackare. Men är det en idrottare som tycker att dopingtest är bra för att man vill ha en ren idrott, då är det ju mer, då finns det väldigt mycket. Det är ett utmärkt tillfälle för informationsöverföring och vad som man kan, liksom vilka preparat och hur man ska söka dispenser. Och ja, det finns mycket information som frågar och som idrottaren frågar om.
Men det måste man ju säga då som utomstående att det låter lite korkat. Om du åker fast och sen så kommer du tillbaka, då måste du ju förstå att det kommer testas. Vad trodde de att det inte skulle synas där testosteronet just, eller varför, ja, hur kommer det sig?
Det är en bra, jättebra fråga. Alltså man kan ju misstänka att det finns kraften som vilka substanser du ska ta, så är lite i den här katt-och-råtta-leken mellan, inte lek kanske, men att man försöker hitta då substanser som inte, använda substanser som inte ska upptäckas i olika tester. Och i det här fallet så trodde man kanske att testosteron inte gick att upptäcka på det sätt som det gjordes då. Och sen finns det ju hela tiden en produkt eller en utveckling på analyserna. Bättre och finare analyser och finare teknik. Och det kanske var, man pratade lite grann om det i Ben Johnsons första case, att i Seoul, att han hade slutat för sent och eller då att instrumenteringen och analysen hade blivit lite bättre. Och han helt enkelt räknat fel då, att man visste inte riktigt hur bra grejerna var. Så att, men medvetenheten när man tar saker och ting som är på gränsen, den finns ju där om man tar testosteron. Det är svårt då, om man inte har tagit av kosttillskott som innehåller det eller något sånt. Men i det här fallet var det ganska tydligt under så pass lång tid också som vi hade, som de här proverna gällde 93.
Men Ben alltså menar ju att det här är en komplott, och det här är en, alltså han har åkt dit helt enkelt för och bland annat, eller hans bärande argument i det är ju att han menar ju på då att Sports Illustrated kommer ut dagen efter eller någon dag efter, och då har de ju den här nyheten. Mm. Och då menar ju han att rent trycktekniskt så kan ju inte det här ha kommit med, för det tar ju, vi som har jobbat med magasin, både du och jag, Marcus, vi vet ju då att man ska ju få fram tryckplåtar, man ska få fram ett plottertryck som man kan godkänna som utgivare. Och
välja font.
Ja, men det kommer med, alltså det kan man ju möjligen ha.
Du har förberett innan.
Ja, det kan man förbereda. Men magasin ska trycka, pappret ska torka, använder man heatset eller coldset, så här. Ska ju torka i en dag ungefär. Sen ska det falsas och byggas och distribueras. Det är ju en lång process. Och där har han en liten poäng. Jag frågade Staffan om detta, men han, ja, tyckte inte det var något argument, utan han känner igen det där att idrottarna gärna vill skylla på någonting.
Ja,
ja, sen ringde ju en och annan varningsklocka senare när Ben Johnson tog in Diego Armando Maradona som personlig tränare. Det anade man att det inte skulle flyga.
Det är inte ett plus ett, det är tre riktigt.
Ingen synergieffekt.
Ja, för han åker ju fast en tredje gång sen ju, Ben. Men han är ju livstidsavstängd, och det är ju olika jävla grejer också.
Fan, jag är lite, var ju lite dåligt. Alltså han får komma tillbaka.
Han får komma tillbaka. Och det var ju det som Staffan var med om här då, att livstidsavstänga honom då efter att han har kommit tillbaka från. Han får ju tävla igen 91 efter 88 avstängning. Det är två. Men det är alltså åtminstone tre olika preparat. Det är anabola steroider, men sen är det testosteron då. Och det heter ju något jävla hydrocalcitonid och jag kan inte uttala det, men det är en form av anabola då. Men han testar lite olika. Så gissningsvis så försöker de hålla sig i framkant här på utvecklingen, men inser inte att analysmetoderna också har samma provision. Ja, så att han nu såg jag att han håller på och försöker göra lite sån här Ben Johnson, alltså åker runt och försöker säga till ungdomar att de inte ska använda sånt här. Men känns lite halvhjärtat om jag ska vara ärlig.
Kris tänker jag på.
Ja, just.
Kommer någon som från Kris till skolan? Skolans aula skulle.
Ja, just det.
Kriminellas revansch i samhället.
Exit heter någon annan också, va? Ja, det var, fast det var man varit med i Nasse.
Jag vet inte. Men Kris i Halmstad fick ju verkligen en kris när de insåg att de här ganska fina sponsorbidragen från de olika företagen lokalt tenderade ju att hamna i de här fickorna hos de här ledarna.
Köpte kofötter för pengarna.
Ja, precis. Ja, en av ledarna i Halmstad köpte ju en Masha cab som han liksom folierade. Och så hade han sitt eget namn på nummerplåten. Då ber man ju lite om det.
Då ber man om det.
På vägen hit så pratade jag, dels sprang jag på Per Yng, Ping, ute på gatan med hans hund Sigge. Och så frågade jag, var du i Seoul 88? Så han, ja, det var jag. Jobbade på Göteborgsposten vid den tiden. Och då var det tydligen utekväll. Det var någon slags mellandag dagen efter beskedet att Ben Jonsson var dopad kom. Så att alla var ute och tog en frikväll som man gör. För att man åker på ett OS och jobbar som satan. Men det finns det alltid en kväll som man alltid kan se fram emot. Och då spottas det inte i glaset. Nej. Och de hade det upplägget på Göteborgsposten att de täckte upp för Sydsvenskan. Och Sydsvenskan täckte upp för Göteborgsposten. Om det skulle inträffa någonting under mästerskapen och sådär. Men de kom hem på kvällen och om detta då kom sent på kvällen så var det eftermiddag i Sverige. Och fanns det ändå tid att reparera det. Sen pratade jag med Pelle Kortschack som också var i Sol. Och han var med Aftonbladet ute på en hel kväll. Stor Olsson var där, Lasse Sandlin och lite annat folk. Och Expressen var också ute. För Aftonbladet och Expressen, apropå den här boken då, som jag fick av dig också, Chicken Race. De tog inte frikvällarna på olika kvällar. Det var väldigt viktigt att man tog den exakt samma kväll. Uh-huh. Men så bevakade man den varandra. Så att man kunde nästan gå ut i samma kvarter i Sol. Så, kanske var sin restaurang med 200 meter. Så man ändå kunde ha lite koll så att ingen jävel hittade på något jävelskap. Uh-huh. Och så kom man hem sent på natten till hotellet. Och då fanns det faxar där som skickade tidningssidor från andra tidningar och dagens tidningar och sådär till journalisterna. Och när de kom tillbaka efter en rätt sen kväll så hade redaktionerna ringt som satan för då hade den här bomben briserat. Så att alla halvbladiga journalister var ju tvungna att sätta igång och jobba där på natten.
Ja,
och då berättade Pelle Kortschack som var där för tipstjänst att han hade gått ut på balkongen på hotellet och tagit en natt. Tagg. Han rökte på den tiden. Uh-huh. Och sen så hade han bara vänt sig om och tittat på alla Aftonbladet journalister Kenny Kör som skulle börja skriva. Så sa han så här: lycka till grabbar. Och så gick han och la
sig. Jävla skönt. Ja, jobbar god. För tipstjänst.
Så typiskt väldigt kort. Han har säkert inga riktiga uppgifter på den här resan. Så här.
Men det också, för jag tänker mig att journalisterna innan i veckan hade tänkt att det där jävla... Jippot med sponsor tipstjänst, vad är det så? Men nu så kände de ändå att det fanns någonting i att jobba för tipstjänst istället.
Nästa gång nu kom lockrop.
Exakt.
Så lyssnar man på ett helt annat sätt.
Ja, vad kul Christian, vad kul att få en inblick där i, på en plats man ju aldrig varit innan.
Nej, precis.
Det har man säkert hört, men jag hade faktiskt glömt det, eller så visste jag inte det, att det var en svensk som var där och rotade. Pillade på Ben och mätte och analyserade.
Och såg.
Och satte dit. Mm. Kanske idrottshistoriens största dopingfall.
Ja, största liksom.
Ja, skandal. Mest mediala.
Vad säger man?
Lyskraft.
Man fäller en 10 taggar.
Ja, det gjorde de ju verkligen. Och som Staffan också säger så har det ju fått följdverkningar att man efter detta så startade ju liksom internationella olympiska kommittén allt det här arbetet som är WADA. Alltså.
WADA, ja.
Och idag har vi ingen doping.
Exakt, det är perfekt. Det är slut. Det är över.
Jag är lite grundare, det är inga stora dopingavslöjande och exklusiva intervjuer och sånt jag kommer dragandes med här.
Tyckte det var djupt att gå igenom finalen på spåret 1990.
Okej, lilla. Mm. Sportårskrönikan, de gjorde ju inte så många, men de gjorde några stycken. Och jag fastnade för 98 som innehåller, alltså det är en oas av små godbitar. Mm. Och kort, vi hinner ju inte gå igenom allt, men kort förklarat så bygger då årskrönikan på att man gör tillbaka blickar på olika reportage som gjorts under året. Och vi kommer landa i ett av reportagen som jag tycker sticker ut.
Ja.
Bland de andra som inte kommer landa i så mycket så vill jag ändå nämna att Henrik Jonsson, också gäst i podden i Agassi-avsnittet.
Ja.
Han har varit på en inomhusturnering i fotboll där det klipps oändligt vackert när en av killarna skickar iväg ett långskott rakt upp i krysset och så klipper de det mot ett David Beckham-mål som han gör i en VM-turnering mot Colombia, tror jag. Och så i bakgrunden ligger då Madonnas, vad heter låten?
Power of Goodbye.
Ja, det är rysningar.
Ja, det är det verkligen.
Vi är Katrineholm på Sörmlandsbanken Cup. Över 25 lag ska försöka ta sig vidare till nästa helgs slutspel. Det är bara segern som går vidare från varje grupp. Så det gäller att vinna varje match. Matchen har precis börjat. Det har bara gått 19 sekunder när Johan provar lyckan från 15 meter.
Är det inte också så jävla bra att han, den här killen som är lite längre än de andra, lite så här, den stora killen i laget, säger innan också att han vill göra ett backhandmål eller sånt.
Oh.
Alltså bara klappar han till den rätt upp i
kursen. Ja, det händer ju en på miljoner.
När vi ligger i stjärnan, då ska vi tänka på något härligt. Till exempel som vi gör ett frisparksmål. Precis som David Beckham.
Och där tror vi inte att den framsynte tv-mannen har gjort det i efterhand.
Så kan det vara naturligtvis.
Ja, men det vill
du inte. Du är så jävla
synd. Du är Jens Thorgraven. Ja. Okay, men han gör ju också en god målgest. Han gör det här drömmålet. Han förstår väl, de har filmat det. Ja. Alltså, jag, tv är här. Ja. Och så gör jag det här målet. Och så han gör den här, vet inte hur man ska... Båda armarna upp i luften ut på sidorna. Och sen så... liksom vinka med fingrarna så här, kolla på mig, kom till mig. Och så kom hans lagkamrater och ja, det är så en jävla halva plan också.
Vad liksom blev det av honom under mig? Nej, kunde han förvalta den framgången så tidigt? Kan det ofta bli en backlash senare.
Så det är säkert att det var en så stor framgång att den stiger upp över huvudet.
I en sån liten ort så tror jag definitivt att det kan bli problem längre fram.
Ja. Mm. Han kanske hamnar i kris. Så ja. Men det tänker man ofta med lilla sportspegeln-reportage. Ja. Att vad hände?
Ja.
Och vissa kan man ju kolla. Hockeyn är ganska bra på en databas. Och sådär. Jag var inne och kollade.
Jag googlade också ett namn från den här krönikan. Årskrönikan.
Var det hon eller han?
Evelina Andersson.
Ja, jag testade han. Eddie.
Ja.
Eddie Ram eller vad han
heter. Ja, just det. Som var dominant. Ja. Eller någonting sånt. Ja. Jag hittade inte. Evelina fanns inte.
Nej, okay. Ett annat reportage som man får se är när Kjell Kjellman har varit ute på segling och en liten tjej som heter Karin välter i vattnet och båten hamnar upp och ner. Och där ligger de väldigt, väldigt länge med kameran och hon kämpar oss lite främst för att överleva och sen då för att få tag på det här centerbordet som det kallas för att vända båten. Känner man, han gör inget bottom här och hon kämpar och sliter och tappar taget och båten glider ifrån henne och det är kallt som satan i vattnet. Ja, det är i november någonting.
Nu gäller det att ta sig upp och lyckas vända tillbaka båten på rätt köp. Ser ju ut att gå ganska bra det här. Men så tappar Malin taget. Och båten glider ifrån henne. Det är svårt att simma i kapp i den grova sjön.
Och sen så till slut så lyckas lilla Karin vända på båten. Vilket är en oerhörd bedrift. Och klättra upp. Och då säger bara Kjellman något i stil med.
Hon har naturligtvis förlorat alldeles för mycket tid och placeringar på den här manövern.
Det är inga.
Hon gör ju först två försök. Så man tänker, åh det går, det kommer gå. Nej, så tappar det. Och det är då hon är, som du säger, hon är på väg bort från flyter ifrån båten.
Ja, hon är på väg bort från oss. Ja,
kan också ha gett men för längre fram i livet.
Kanske, men hon har ju, det är oerhört beslutsamhet att hon fixar det. Hon är ju seg. Alltså, och det är ju tveklöst det klippet. Alltså utan, det är det längsta sammanhållna liksom, utan klipp i hela.
Hon kämpar för sitt liv.
Men där tänker man också att Henrik Jonsson hade ju stövlat i vattnet. Men Kjell Kjellman känns inte som han hade dykt i.
Han tänker bara innehåll.
Ja, exakt. För själv, man har, jag har tänkt på det när jag har sett vissa sådana tv-serier när de dyker ner och räddar någon under vattnet.
Ja,
och
det
är heroiskt och sådär. Själv har man varit lite sådär i och med att man själv var lätt att få vatten i ögonen och näsan.
Ja.
Och
ja, precis. Jag tror att Christian har problem om han är i vattnet och håller och trampar vatten. Mm. Så tror jag att Christian är en sån som har svårt att vända om och simma neråt. Att du kommer liksom aldrig, du kommer aldrig lämna ytan.
Nej,
så.
Exakt
så. Du bara spattlar lite så och du försöker liksom simma neråt.
Han ser fortfarande frisyren så och han måste ju ner.
Och han känner inombords att nu är jag nog 4-5 meter ner här.
Ja. Nej, exakt så. Kunde jag aldrig riktigt dyka heller.
Du är liksom bara ansiktshöjd ner i under vattnet.
Det var ju alltid sådär när man var på simstadion i Halmstad skulle dyka. Alla skulle dyka. Men jävla penalism ju. Att alla i klassen och hela jävla skolan skulle dyka. Och så stod Kenneth där, läraren, och bara
det fattade inte jag. Varför var det så svårt att dyka?
Supersvårt var det för mig. Och det var ju jag och en till som inte fixade det där. Och det var ju inte så jävla kul. Det har ju skapat den
revanschismen. Du kommer inte kunna äta den här nektarinen här, Christian. Lägg undan den.
Ja, men jag kände ju att jag behövde något, en snuttefilt här.
Ja,
i ett annat fint reportage så kör ju Janne Svanlund runt i en sån här Dodge Ram van. En sån stor, härlig våldtäktsvan.
Ja.
Strejpad med den gamla sportspegeln-loggan.
Just
den med ringarna.
Vinröda.
Exakt, en vinröda. För den såg man ju ibland utanför sporthallen. Då visste man att det här blir ett reportage.
Det är mörkblå.
Jaha, det fanns det fler.
Ja, vinrör har jag väldigt starkt.
Exakt, för, men det är väl i våra trakter då kanske de hade den bussen.
Men lilla bussen. Kanske hade en annan färg ja, än stora.
Ja, ja.
Men visst
ja,
de hade den själva sportloggan på en av rutorna på sidan.
För det kan man ju fortfarande få sådana fantomsmärtor i kroppen nästan. Om man ser en vinrör sån vän nu idag så, vill man se den från sidan. Är det jag? Vet, då hoppas man att det sitter någon pigg lilla reporter där inne.
Ja. Ja, det är en härligt mull. Det är förmodligen en V8.
Ja.
Och man vet också att när Janne Svanlund har tankat den full och dragit ut så har de förmodligen så här tvingats ställa in serbokroatiska 59 och alla nyhetssändningar. Han åker på Speedway i Målilla och träffar en sjukt lillgammal 12-åring som kör Speedway. Som jag tycker att vi lyssnar lite på. Mm.
Det finns ju vissa människor som passar för Speedway, men det är ju inte alla.
Nej. Gör du det tror du?
Ja. Om jag ska vara riktigt ärlig så ja, faktiskt. Ja.
Det som är lite mörkt här också... Det är lätt att hitta mörkret. Ja. Han kämpar, han kör hit efter hit, men han vinner ju aldrig riktigt där. Det blir fyra någon gång, sen trea och det blir extra hit och de kör ju, det är mörkt de sista bilderna. Mm. Till slut så lyckas han ju ta någon slags placering då, som ändå, så att han, han är en av de sämsta.
Ja.
Henriks första hit. Henrik på ytterbanan längst till vänster. Det är lite spänd ut och går omkull. Men slår sig inte. Han kommer i mål som trea så småningom.
Det var lite slarvigt gjort utav mig. Jag borde tänka mig för att inte gå in så skarpt.
Ja.
Men jag kommer igen i nästa i tycker jag.
Och de lägger till lopp och de skapar nya turneringar. Både så att han till slut överhuvudtaget ska kunna gå i mål och känna lite så här.
Ja.
Jag gjorde det.
Det är som prins Carl Philip när han kör STCC.
Mm. Ja. Är det inte också så där... Fan. Oh, Janne, han... fråga. De visar upp bilder då för den här killen då, hur det går också. Och killen tittar på de här bilderna då.
Du gjorde en fin omkörning där.
Ja. Jag är faktiskt lite imponerad om och här.
Henrik kommer till B-finalen och ligger tvåa här in i allra sista kurvan när detta inträffar. Rakt in i sargen. En otäck vurpa. Men Henrik är oskadd. Han reser sig, kan springa i mål med cykeln och får sin poäng.
Han springer och får man det? Handlar det bara om att få ekipage?
Jag tänker på det jamaikanska boblandslaget i Calgary OS. Mm. De gjorde faktiskt det på riktigt. Det är väl det enda som stämmer överens med filmen som senare gjordes. Att de går med sin bob över målningen. Och så kommer Henrik i Målilla så. Ta rygg där.
Ja, vi får vara försiktiga med det. Det är klart, det är små. Fast nu är de vuxna i och för sig.
Exakt, han kan ju vara 45.
Ja, men,
men jag tänker att han jobbar som redovisningskonsult. Kanske far-certifierad.
Ja, kanske fakturera jättemycket. Ja, fullfakturerad vecka redan på onsdagen.
Ja, det var ett litet axplock då av de här härliga reportagen som gör mig väldigt varm och inombords.
Väldigt härliga.
Men... Det finns ytterligare mörker som är lätt att...
Ja,
det spelas en ishockeyturnering i... den här krönikan.
Riktigt mellandagsmörker i den här.
Ja,
det är ju som kan du visa Johanna fast.
Fast det har hänt på riktigt.
Och turneringen, hockeyturneringen är själva fogen skulle man kunna säga.
Ja. Alltså,
får det här att hänga ihop. Eller om det är det andra som är fogen.
Fogmassan.
Vilka är det som möts då i den här turneringen?
Fyra lag.
Ja.
Dels är det Hagen. Det är ett gäng killar som bor på Vischan utanför Linköping. Alltså en riktig bonaby. Några bondgårdar. De har startat en egen förening och så har de en egen is på en kräftdamm. Där de planerar att bygga en sarg också framöver. Och en läktare. Och dit har ju förstås Jakob Hård åkt. För att göra ett jättefint noggrant reportage. Men det som är lite konstigt kan jag tycka är att han åkt dit mitt i sommaren. Så den där kräftdammen, det är ju bara en kräftdamm. Mm. De står ändå och plaskar lite i den och se ut som att de... gör något viktigt arbete då inför vintersäsongen. Så här, men det gör de ju inte. Kunde åka dit på vintern.
Mm.
Och en jävligt fin detalj i reportaget det är att de har lagt in ett Mats Strandberg, alltså Strogge, referat. Ett fiktivt referat om när det här laget slår värsta konkurrenten Rimforsa med 8-0.
Oh.
Då har man inte gått till Arne eller någon på TV-sportredaktionen utan man har gått till Radiosporten.
Ah.
Man jobbar liksom över redaktionsgränserna. Vill ni höra det?
Ja, verkligen. Mm. Crossover.
Hagen
faller när bröderna Johansson tar sig upp på högerkanten, driver pucken, drar en motståndare, passar till fram till Erik Tidman som kommer fri med målvakt och skjuter i mål. 8-0 till Hagen som gör en fantastisk match och utklassar Rimforsa fullständigt.
Mm. Med liksom autentiskt hockeyljud bakom.
Men vilken jävla nerv det blev.
Ja,
alltså man har ju skillnad på bra och dåliga kommentatorer.
Också svårt, det här är ju 98. Jakob Hård kanske har varit på ett friidrotts-VM någonstans. Det var väl 97 i sig i Sevilla. Men mm. har varit ute på stora viktiga uppdrag. TV-sporten-redaktionen har de främsta sportjournalisterna i landet. Så kan de ändå åka ut och göra den här typen av reportage. Samtidigt så har ju TV4 kommit igång. Där har du svårt att tänka sig att någon där en skulle ta ett sånt här jobb med tång.
Nej, det ska
alltså Hans Bäckare kan ju hålla en Magnum 357 mot tinningen på Robert Perlskog och säga att nu åker du ut här till Flen för att det är några unga som åker skidor och han sväljer och så säger han, skicka Jide istället, din jävla tattare. Ja. På den nivån var det.
Ja, och Jide säger samma sak fast om Robert.
Och så får han den nosig och Björn Andersson åka till slut.
Nej, men så är det. Det känns ju som de har gjort det med både frenesi och värme.
Verkligen. Mm. Det här Hagen är ju ett av lagen i den här hockeyturneringen som arrangeras. Det finns också ett lag som är Lilla Sportspegelns eget reportagelag där Henrik Jonsson står i mål, där Katarina Hultling, Albert Svanberg, Micke Leinegard, Bernt Lagergren, Marie Lehmann och några till spelar.
Mm.
Riktigt bra lag.
Mm, verkligen.
Namnmässigt alltså.
Det är jävligt, vad kallar man det? Wholesome. Kallar man det när man känner den här. Alltså det är någon gång när Albert Svanberg passar fram till Bernt Lagergren. Alltså bara hör dem säga det. Så.
I TV-sportens reporterlag handlar det väldigt mycket om Albert Svanberg som har pucken här. Passning till Bernt Lagergren. 1-1.
Och Bernt Lagergren står och rakar in den framför mål. Det är så jävla
men var nice. Det Isdal? Jag fattar inte riktigt.
Ja, men nu är de på Kärrtorps IF. IP.
Okej. Okay. Men Henrik Jonsson var ju handbollsmålvakt så att kan man tänka sig att han ändå har lite...
Ja, han är ganska dålig faktiskt. Alltså, man får lite HL eller?
Henrik Jonsson?
Ja, ja det är naturligt. Det är
inte... Nej.
Ser man.
Han sprattlar runt som en mört
det...
som man har lagt på bryggan.
Bryggan, ja. Har du lagt mörten?
ja, och den hoppar lite sprattlar.
Så sprattlar den. Ja. Men han är väldigt naturligtvis väldigt så fort han tar av sig hjälmen så håret ligger perfekt i lagom.
Ja, väldigt snygg. Ja.
Leinegard också.
Sen finns det ett drömlag med spelare som Lilla Sportsmedia har gjort reportage om under året. Och här finns ju då den här jätteduktiga tjejen som jag tappade namnet på.
Evelina Andersson.
Svinduktig. Bättre än alla andra. I hela turneringen. I mål står Kim Martin.
Ja.
Som senare blev landslagsmålvakt och vunnit OS-medaljer. Det laget kallas för Lilla Alliansen.
Också wholesome. Den här Evelina Andersson. Hon är ju bäst i sitt killag liksom, i den åldern. Vad kan det vara? 12? 11? 12? 12 kanske.
Något sånt.
Och man ser, hon åker skriks och synfot. Jättebra teknik. Verkligen så här rapp och... Så intervjuar de liksom hennes lagkamrater. Vad tycker de om Evelina? Vi kan klippa in bara ljudet vad de svarar där.
Hon är snabb och kvick och så är hon bra på anfall när hon kommer fri. Hon är jävligt iskall.
Hon är snabb och bra klubbteknik.
Ja, hon är snabb, teknisk, en bra lagkamrat.
Det finns liksom ingen sån här, hon är en tjej, alltså... De är bara jätteuppmuntrande och så naturligtvis något litet mörker om att hon drömmer om NHL och man, vi har ju inte spelat någon kvinna i NHL än. Och det kan...
Pia Stanley försökte också tidigt.
Så där finns det ju också då, det här mellandagsmörkret naturligtvis. Men det var ju väldigt härligt att se Evelina, otroligt bra.
Mm. Och de är skitduktiga. Och sen finns det ytterligare ett lag då som är kändislaget. Nu kommer en lite musikgrej här som jag vet att Christian kommer klara av och nypa. Det här laget består av Anders Limpar, Christer Nordin. Så att de är dåliga på ishockey. De hade precis lika bra på ishockey som på fotboll.
Såklart.
Kunde du välja där. Så här, ska jag spela i landslaget fotboll eller i Tre Kronor? Det blev fotboll. Mattias Sunneborn, inte lika bra. Och så Drömhus. Som, vad heter
Therese.
Det? Ja. Efternamn.
Något med Seva.
Therese Gran...
Granqvist. Carlqvist tänkte jag säga. Det var i alla fall.
Och det kallas för stjärnlaget. Och det mörket här är ju att Hagen och de här unga killarna som är så på tå och framåt och drivna och entreprenörer på sätt och vis inom idrottens värld och ska bygga egen rink och läktare och så här. De är ju inte så bra.
Nej.
Och de blir helt överkörda. Ja, vuxna. Albert Svanberg, han har ju för fan spelat, han var ju skitduktig i ishockey, Albert Svanberg. Han kom från Kiruna, jag själv står på Kiruna AIFs kansli som ser ut som en ABF-lokal och tittar på gamla lagbilder på väggen där och upptäckt Albert Svanberg. Skitduktig. Ja. Han bara kör ju. Ja.
Han har spelat TV-pucken till och med, tror jag.
Ja, kan till och med vara så att han har kört, spelat TV-pucken. Men det är inget daltande.
Nej.
Så Hagen får ju då stryk i alla sina matcher. Killarna alltså.
Och så hem och börja snickra på den där sargen.
Ja, jag tror alltså, det skulle vara intressant att ringa någon och fråga om de upplöste föreningen efter det här. Och det var droppen.
Det står en halvbyggd sarg på den här kräftsjunken.
Och det slår mig också att jag brukar inte vara kritisk mot Albert Svanberg.
Nej.
Det är svårt att vara det.
Mm. Men det brukar vi inte vara.
Vi har ju till och med hyllat honom i ett avsnitt.
Kan vi ha gjort det? Men känslan är att han var ämnad för större insatser inom ishockeyn än att stå i Salt Lake City 2002 i en sån lite för stor tv-sportenjacka och sätta ord på Sveriges OS-fiasko. Ja.
Han är lite för seriös också för att vara med och ploja så här, va, med lilla.
De har ju förmodligen bara tagit in honom för att han är bra.
Ja, just för att de ska vinna.
Ja. Ja, men det finns nog något ögonblick när Albert Svanberg står i den här gula tröjan då, som han har fått på sig. Tittar ner på så okej, här slutar liksom min ishockeykarriär. Så tittar han på Marie Lehmann som har halm i sina skridskor för att de är för stora och åker runt med Bambi på hal is där. Då tror jag att någon gång så tittar han på sig själv och tänker, okej.
Det blev så här.
Ja, det blev till slut det här gjorde det för mig.
Ja. Ja, men så är det. Detta är ju då krönikan. Jag tänker också på att någon jävla sopa på TV-huset bestämde sig för att lägga ner Lilla Sportspegeln.
Ja, det är fortfarande.
Kan jag fortfarande inte begripa, alltså. Men vi måste ju gå ut i dur.
Ja.
Det har varit mycket moll här. Ja, även om det var lite dur också. Moll kan ju vara dur.
Mm. Eller? Du tänker på någon slags svart komik eller något sånt där.
Ja, vi har ju skrattat lite åt handens misslyckande och den här 12-årige Speedway-killen som aldrig fick vinna.
Mm, skrattat åt små oskyldiga barn.
Just. Då undrar jag så här, jag ställer en öppen fråga. Ni får svara ja, ni får svara nej, ni svarar vad ni vill.
Ja.
Skulle ni kunna tänka er att vi går ut på ett reportage där Pelle Nyström tar oss hem till en svensk innebandyspelare och lär oss böja ett klubbblad?
Känns som den ultimata mellandagskänslan.
Ja, verkligen.
Ja, men vi släpper på Pelle så kan vi bara kommentera det kort efteråt.
Mm. Mm.
Nästan alla gör det. Försöker hitta den rätta vinkeln. Den perfekta hoken. För att bli en bättre spelare. Därför kokar de klubbbladet.
2 minuter ungefär. Då ska det räcka. Vatten sägs vara det bästa för plasten, för att den ska hålla sig bra så länge som möjligt efter vinklingen då.
Plasten har nu mjuknat, det är dags att börja vinkla. Använd en våt trasa för att inte bränna fingrarna. Bearbeta forma bladet tills du är nöjd med resultatet. Den enda begränsningen är att hoken, böjen, inte får överskrida 3 centimeter.
Jag tycker det tar för lång tid med vatten om man inte har någon tillräckligt stor gryta och så vidare.
Spisplatta eller värmepistol går också bra, men var försiktig så att plasten inte smälter. Du vinklar och kyler på samma sätt som tidigare. Och det perfekta resultatet får du om du placerar klubbladet i kylskåpet under natten.
Vi kommer lägga ut detta på vårt Instagram också, kan jag tänka mig.
Kan man säga Claes Karlsson som böjer klubban, VM-guld och SM-guld med Varberg.
Det syns inte i hans kök att han har vunnit VM-guld. Kanske att han hade tiden. Men inte heller att han skulle vinna.
Hur förändras köket?
Det är ett väldigt härligt kök.
Ja, det är så fruktansvärt 90-talskök. Alltså. Ja. Och vi pratade om det, du och jag, Emil. Han har alltså sån här kåpor av koppar över sina spisplattor. Det fastnade jag för.
Ja, just det. De finns inte längre. Men det är just det, de här jävla hällarna som har jag nu, de blir ju kalla direkt.
Ja, precis. Om man bor själv som ungkar så
behöver man inte dem här.
Lägga på dem.
Jag bor ju själv. Det vore väldigt kul om jag har sådana koppargrejer på induktionshällen.
Är inte det egentligen för att små barn inte ska bränna sig?
Ja, men det känns väl ändå att de blir varma som fan.
Ja, en jävla koppargrejerna, ja.
Ja.
Ja, just det.
Jag fastnade också för när de öppnar kylskåpsdörren för att lägga in ett klubblad då, som nyss har kokat som böjt för att det ska få kylning. Då är det helt tomt i princip. Alltså, det står en sån skidbacke till ost. Mm. Jättemånga dagar på nacken och så ett smörpaket. Och i övrigt helt.
Ja, det låter ju för sig som min kyl.
Som svensk faktiskt. Innebandy realism. Och så lägger de in ett svart klubblad där.
Innebandy realism. Vi har diskbänksrealism. Innebandy realism. Liksom innebandy. Det är ytterligare en.
Och där, i den realismen då skulle jag säga att ett tomt kylskåp och sådana kåpor över ja, spisplattorna är en central del.
Mm. Men är innebandy realismen en del av mellandagsrealismen?
Ja, det, de är nära sammanbundna.
Jag tycker också det är så fint att Pelle Nyström, oavsett vad han tar sig an, har samma ton. Han säger vid något tillfälle, de har vänt upp och böjt och så berättar han att så ska man spola kallt vatten. Och varför ska man göra det på bladet? Och då säger Pelle så här, för att plasten ska stelna, härda igen.
Sen ska klubbladet kylas under kallt rinnande vatten i 5 minuter för att plasten ska stelna, härda igen.
Ja, det var det jag hade.
Ja, det här. God jul! Det är du ändå.
God jul.
Ja, det är du.
3 liter risling gick det åt. 4 doser snus och en nu får du äta din nektarin.
Ja, nu får jag äntligen får jag äta den jävla nektarin.
Stort tack för att du lyssnat. Nästa år är vi tillbaka. Vi kan säga att vi redan har de första avsnitten inplanerade. Det kommer bli en riktig rivstart på säsong nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 säsongen tror jag att vi går in i.
Vad är en säsong? Är det ett halvår eller?
Ja.
Den här, det här
borde vara 1 år kanske.
Ja, jag vet inte. Jag går i samma klass i snart ett år. Jag har gömt mina känslor så gott det går. Men när du tittar på mig ibland så river du muren som jag byggt upp. Snett inåt bakåt produceras av Oh My.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.